Hoy Audio presenterar
Skymning över Europa av Alexander Koistinen, inläst av Magdi Sale. Boken inleds med följande ord. Alexander Koistinen är tjänsteman vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd. De synpunkter som framförs är författarens egna och återspeglar inte på något sätt rådets ståndpunkt. Författarens tack och dedikation. Caroline, Christian, Erik, Lena och Per. Utan era synpunkter, inspiration och uppmuntran hade den här boken aldrig blivit publicerad. Boken är tillägnad min far, ett barn av sin tid som kämpade med andra medel, men mot samma mål. I landet som en gång var. Huntington hade kanske rätt. Axel blickade ut över Bryssels hustak i riktning mot Gare du Midi, 2 kilometer bort. Flammorna från de brinnande bilarna lyste upp kontorskomplexen som anlagts i ett tappert försök att lyfta kvarteren kring stationen. Välbeställda veckopendlare från Paris skulle lockas att arbeta och bo i en stadsdel som kännetecknades av nedgångna hus, ungdomsgäng och skräp på gatorna, där affärerna skyltade på arabiska och samtliga kvinnor bar slöja. Vadå? Vad menar du? Erki Bagarfors klev ut på terrassen med en flaska Chimay i handen. Civilisationernas kamp. Erki såg fortfarande ut som ett frågetecken. Kanske. Men här, ta en bira för tusan. Den här söndagskvällen var det Erki som bjöd på en bit mat och en flaska vin, eller två. Lägenheten låg på 12:e våningen, i en fastighet på fashionabla Avenue Louise, i höjd med Place Chatelain. Kvarteret var populärt bland EU-tjänstemännen med sitt rika utbud av restauranger och livsmedelsbutiker som sålde brödlimpor för 10 euro styck, kubanska cigarrer och minimalistiska heminredningsartiklar. Höga murar hade rests kring de nybyggda bostadshusen och utanför patrullerade privata säkerhetsbolag. Gatorna var avstängda för allmän trafik. Flammorna fick glaskrosset på murkrönet att glittra i skymningen. Bostadsområdet var en oas i en stadsmiljö stadd i förfall. Man behövde inte gå många kvarter bort för att upptäcka övergivna hus där hemlösa brutits in och telefonledningar som rivits ner i jakten på koppartråd. Bränderna och upploppen hade med åren blivit allt vanligare. Första gången var de bara en blek kopia av vad som drabbat förorterna i Frankrike och väckte inte någon större uppmärksamhet. Det var någon enstaka bil som ett ungdomsgäng tuttat på, inspirerad av tv-nyheternas reportage från Paris. Numera var hela stadsdelar i Bryssel att betrakta som out of bounds för EU-tjänstemännen. I fjärran hördes det allt starkare melodiska tjutandet från brandkårens sirener. Axel tog en klunk av det fylliga ölet och betraktade spektaklet nere vid ändan av Avenue Louise. Ylandet blandades med tvåtoniga, hastigt alternerande läten som konvergerade från olika riktningar, liksom en hanfågel lockade till sig honorna i parningstider. Brandbilarna hade gjort halt och stod i en lång rad i ett och samma körfält, 10 meters lucka mellan varje fordon med närmast militär precision. Polisbilarna anslöt sig. Kolonnbildningspunkt Justitiepalatset, noterade han för sig själv. Brandkåren begärde rutinmässigt poliseskort för att kunna bedriva släckningsarbete i kvarteren kring Gare du Midi. Axel drog igen terrassdörren bakom sig. Vårkvällarna i Bryssel var kyliga. I det luftigt möblerade vardagsrummet satte han ner buteljen på en kommod i Ebenholz som hyste Erkis väl tilltagna samling av gamla hedliga cd-skivor. Valet föll på Jussi Björlings Till havs. Erki var en veteran i Bryssels EU-byråkrati, åtminstone med svenska mått mätt, och hade blivit något av en informell mentor för Axel. Av en slump hade de lärt känna varandra när de stod och hängde vid bardisken på en blöt after work.